Måndygn av Frid Ingulsta, inläst av mig, Astrid Assefa. I ljudboken förekommer en del föråldrade uttryck och begrepp som förlaget tar avstånd ifrån, men valt att behålla för att understryka tidsandan. Kapitel 1. November 1431. Vinden närmade sig orkanstyrka och det knakade olycksbådande i den stolta galeasen Maria Medicis tackel och tåg. Svarta ovädersmoln jagade varann över himlen och en vredgad havsgud hade piskat upp havet till vitskummigt raseri. Carlo mumlade en bön till den heliga jungfrun då han såg vågorna torna upp sig likt jättelika fjäll framför stäven. Sen slöt han ögonen och beredde sig på det oundvikliga. Men som genom ett mirakel undgick fartyget att krossas, den här gången. Men Carlo visste att det bara var en tidsfråga. Utan roder och segel var galeasen dömd att förlisa. Men jag vill inte dö, tänkte han upproriskt och släppte sitt krampaktiga tag om relingen för att försöka ta sig under däck. Sjöarna slog gång på gång över honom och hotade att slita honom med sig över bord, ner i havets sjudande häxkittel. Våt in på skinnet kom han en god stund senare intumlande i kajutan till sin farbror. När befälhavaren på Maria Medici, den medelålders i förtid grånade adelsmannen Pietro Quirinius, märkte att han inte längre var ensam i hytten, såg han upp från bordet som han halvliggande i stolen klamrade sig fast vid. I det flackande skenet från den svängande tranlampan tyckte han sig ett ögonblick se sonen Antonio framför sig. Men Antonio var död. Han hade helt oväntat ryckts bort strax innan Quirinius lämnade Venedig för 7 månader sedan. Istället hade han tagit med sig unge Carlo på resan. Och pojken hade, trots att han saknade sjövana, uthärdat storm och kyla och alla strapatser på ett beundransvärt sätt. Jag har just fattat ett allvarligt beslut, Carlo, sa den äldre mannen med en plågad suck. Stannar vi ombord har vi inte stort hopp om att få se land igen. Utan roder och mast och segel driver vi allt längre till havs och provianten är snart slut. Vi måste lämna skeppet och gå i båtarna. Carlo såg förskräckt på honom. I den här stormen? Vi har inget val, svarade farbrodern tungt. Men Carlo, om du som är ung och stark skulle överleva den här resan, måste du berätta för de hemmavarande exakt vad som hände. Tala om att Maria Medici gick på ett undervattensskär redan sydost om Cadiz och att roderfästet blev skadat. Det var början till alla våra olyckor och orsak till att vi senare miste hela rodret. Säg också att jag aldrig skulle ha offrat den dyrbara lasten om jag inte hade varit så illa tvungen. Men mitt ansvar för 68 människoliv väger tyngre än gods och guld. Carlo nickade. Han visste alltsammans. Besättningen var halvdöd av trötthet och umbäranden. Männen vid pumparna stod i vatten till midjan och kämpade mot det omöjliga. Fartyget hade svår slagsida och tog in mer vatten ju mer stormen tilltog. Alla ombord väntade resignerat på döden. Enligt styrmans beräkningar befinner vi oss 700 sjömil från närmaste land, fortsatte farbrodern. Förmodligen ön Irland. Men i den här stormen är det omöjligt att säga vart livbåtarna kommer att föra oss. Det blir kanske en mycket kort färd, men vi måste försöka. Den 17 december bedarrade stormen och de två livbåtarna kunde sättas i sjön. Genom lottdragning fick 21 man plats i den mindre båten och 47 i den större. Bland dem Carlo och Pietro Quirinius. Samma kväll ökade sydostvinden igen. Och långt innan nattmörkret sänkte sig över havet hade Carlo och de andra i storbåten förlorat en mindre ur sikte. Han liksom de andra visste att de aldrig skulle få se sina kamrater igen. Livbåten med de 47 männen var allt för tungt lastad i den grova sjön och Quirinius gav order om att allt som kunde undvaras skulle lämpas över bord. Kläder, redskap, mat och vin offrades åt den omättliga havsguden. Men han tycktes ändå inte nöjd. Rasande, vitfradgande sjöar högg skoningslöst mot skrovets botten och båten tog in mer och mer vatten. I lagom 7 man turades besättningen om och